här är Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Och programledare är Annika Hamrud.
Välkomna till Bjällran. Jag heter Annika Hamrud och jobbar på medieinstitutet Fojo, där jag ansvarar för frågor om hat och hot mot journalister. Jag arbetar tillsammans med Andreas Önnefors som jobbar med att sprida kunskaper om hur olika typer av påverkan kan se ut och hur man kan skydda sig mot densamma. Hat och hot och påverkan med falska fakta är två sidor av samma mynt. Fojo tillhör Linnéuniversitetet och är ett institut som fortbildar. Vi har ingen grundutbildning. Därför var vi ett fokus på det allra mest aktuella, det som man inte lärde sig om man gick en grundutbildning. I det här avsnittet av Bjällran kommer vi att träffa en lärare och en elev som gått på Fojos kurs i AI. Det är Carolina Jemsby som är grävande journalist på TV4s Kalla fakta. Och det är Lasse Edfast som är frilansjournalist och som håller i kurserna om AI på Fojo. Carolina berättar varför hon gått både fact-checking-kurs och AI-kurs på Fojo. Och Lasse berättar om hur han använt AI i sitt arbete. Hej Carolina Jemsby, välkommen till Bjällran.
Hej och tack.
Jag vill prata lite med dig om teknik. Du är ju en erfaren grävande journalist. Men nu har jag träffat på dig två gånger på kurser, Fojos kurser. Mm. Först var du på fact-checking, två dagars fact-checking-kurs med Jonathan Lundberg. Mm. Och nu, den här veckan, så är du på en hel vecka på kursen som heter väl Avancerad AI för
vanliga
journalister.
Ja, precis så. Heter det.
Alltså heter det. Och då är min fråga, jag kan inte så mycket om det här med AI framförallt då. Och jag undrar, hur kommer det sig att du som jobbar på Kalla fakta, TV4, känner att du har behov av att gå de här kurserna?
Nummer ett håller jag på att säga, men egentligen är det två likvärdiga saker som gör att jag ser ett enormt behov för mig själv och egentligen för alla mina kollegor att ta del av den här kunskapen. Och jag säger nu nummer ett utan att rangordna det, men det är ju risken för att vi undergräver vår trovärdighet som journalister på grund av att vi återrapporterar felaktiga fakta för att vi har blivit lurade på ett eller annat sätt. Och det här är ju dels det Jonathan Lundbergs kurs i fact-checking handlade mycket om, till exempel hur kan du verifiera att en bild är sann. Och det här är ju med AI som kommer ett ökande problem. Vi kan få bilder, vi kan få ett rörligt filmmaterial, vi kan få ljudfiler med röster vi känner igen. Men allt är fake på grund av att det idag går att generera innehåll, content som ser och uppfattas som äkta men inte är det. Och för oss journalister är det ju en jätterisk att vi går på ett sånt material. Säg att min redaktion har precis publicerat ett reportage om Kongo från en koboltgruva där med barnarbete och annat. Säg att man skulle få ett material från en gruva som visar hur vakter dödar en person, till exempel det sker regelbundet i de här gruvorna i närområdet. Men det är inte sant. Det där är en organisation kanske av helt legitima intressen. Det kanske har hänt liknande situationer, men man återskapar det och beskriver det som äkta. Och vi skulle publicera det. Nu är det ju verkligen inte så i det vi har publicerat. Det är ju vårt eget material som själva filmat. Men ofta får vi ju material på redaktionerna. Och hur ska vi kunna verifiera att det här är sant, att det här är äkta? Går vi på sådana nitar? Känner vi inte till farorna och lär oss verktyg för att kunna identifiera ett falskt material, ett påhittat material? Mm. Då riskerar vi att undergräva trovärdigheten för all journalistik. Och det skulle vara oerhört allvarligt för hela samhället.
Mm.
Sen finns det ytterligare en aspekt av det. Och det är till exempel de här stora läckorna. Panama Papers med flera som har varit under de liksom, senaste decenniet. Det är idag otroligt lätt att med AI plantera falskt material i en sån läcka. Vilket precis på samma sätt riskerar att undergräva trovärdigheten i journalistiken. Du kommer inte tro på en journalist som har publicerat ett material där man har låtit sig bli lurad. Och det här är en oro för mig. Och därför tänker jag att jag måste skaffa mig all kunskap jag kan. Sen den andra sidan av det, nummer två då. Det är ju att det är ett otroligt arbetsverktyg för oss också i tekniken. Både med olika former av fact-checking där vi har sett Bellingcat kunnat kartlägga hur till exempel Navalny, vilka som är bakom förgiftningen av honom.
Mm.
Det kommer säkert komma mer kring också kring hans död, misstänker jag. Men också med hjälp av AI, med hjälp av programmering, som ju den här kursen också handlar mycket om. Hur kan vi göra vår research effektivare, smartare, få fram mer information snabbare och lite grann sätta in informationen i en kontext. Så det är två sidor av det. Det ena bygger på rädsla av att bli lurad. Den andra bygger på en vilja av att bli bättre i research.
Och har du kunnat använda någonting av det som, nu, vi tar först fact-checking-kursen. Kan du komma med något praktiskt där du använder den typen av verktyg?
Absolut. Det kan ju till exempel handla om att identifiera en person som dyker upp ett foto som du vet har en roll i ett skeende som du undersöker. Där har vi varit nyligen. Och då finns det olika former av digitala verktyg, till exempel PIMAIS. Där du då kan göra bildsökningar för att försöka få en identifikation utav det här ansiktet, hitta andra bilder där samma person dyker upp på nätet till exempel. Det är, så, den typen av olika verktyg är ju otroligt användbara i vår research.
Ja.
Så absolut.
Mm. Så att kopplingen är till från att vara en fact-checker och att vara en grävande journalistik. Egentligen är det inget långt steg.
Nej, men jag skulle nästan säga att det är inte samma sak. Men ska du vara grävande journalist så måste du kunna fact-checking. För du måste kunna verifiera din fakta. Vi lever i en sån verklighet idag och jag tror att det bara kommer öka. Och även i din research känna till de här verktygen för att kunna komma framåt i när du får ett material, att kunna också använda det på ett sätt, inte bara verifiera att det är äkta, det är kanske steg ett, men sen därifrån se vilka slutsatser du kan dra, vilken information kan du få ut av det material du har tillgång till.
Precis, ta reda på vad är det egentligen som har hänt här på den här bilden och, hitta
med,
och därifrån gå vidare och kanske hitta en story.
Ja, precis. Ja. Vilka syns på den här bilden? Hur relationen de syns emellan, etc. etc.
Och där kan man hitta spännande berättelser också.
Absolut, beroende på vad det är för bild.
precis. Men den här veckan då? Det är torsdag nu, du har varit här sedan i måndags. Mm. Och vad har ni gjort?
Vi har gått igenom olika sätt att använda Python-kod och olika AI-agenter skulle man kunna säga, eller AI-modeller tillsammans. Att använda kod tillsammans med en AI-modell för att till exempel ställa frågor till ett stort material, ett stort källmaterial. Jag jobbar med ett stort textdokument till exempel, analysera olika samband, rörelser, mönster i det här som kan hjälpa en att klarlägga ett skeende, kanske någonting som har hänt på ett annat sätt än vad man kan med blotta ögat. Jag menar, vi kommer aldrig ifrån liksom, att grunden kanske är att läsa och tänka, men att se samband och så, det kan ju datorer på ett sätt som den mänskliga hjärnan har svårare för att upptäcka.
Och särskilt då när det är väldigt stora dokument, tänker jag mig. Ja, när det är stora textmassor. Men Python, kunde du koda tidigare?
Nej, jag kan fortfarande inte koda.
Behöver man kunna det?
Ja, det behöver man. Så att jag känner ju att jag inte... Ja, det finns stora svårigheter. Jag har mycket kvar efter den här veckan.
Mm.
Det jag har förstått är ju lite grann hur man kan jobba för att hitta kod. Använda olika agenter som hjälper en att skriva koden till exempel. Sen måste du fortfarande förstå koden på ett bättre sätt än vad jag gör hittills. Mm. Men se vilka möjligheter, vad och också vilka risker det är. Jag tror alla som använt ChatGPT har varit med om att ChatGPT har fuskat eller hallucinerat, hittat på saker som inte finns och sådär.
Men är inte det meningen att den alltid ska ge ett svar? Att den tror?
Jo, men sen är det också, och det har jag fått lära mig, att det finns en inställning i en AI-modul. Nu har vi jobbat framförallt med andra AI-moduler än OpenAI. Och där man sätter en temperatur, kallas det, som helt enkelt handlar om att mellan 0 och 1, hur kreativ ska AI:n vara? Uppe vid 1 så är den superkreativ, och kreativitet i det här fallet handlar om att hitta på saker, medan 0 är mycket mer strikt. Mm. Och som journalist så bör man väl aldrig jobba med en AI-modell som har någonting annat än 0 inställt, tänker jag.
Ja, men jo, om du ska använda den för att sätta rubriker så kanske den ska vara kreativ.
Jo, men i research så liksom att tänka att man vill inte, jag vill inte att en AI ska hitta på saker som inte finns i mitt material.
Nej, precis. Nej, och jag tycker att det är jätteintressant att höra just från dig vad det är du vill använda det till. För jag har mest hört tidigare då om vad bra det är för transkribering och vad bra det är för att komma på rubrikförslag och så. Men här hör jag ju att du tror ju att det ska kunna, du ska kunna få hjälp med stora mängder text till exempel. Att gå igenom det.
Mm. Till exempel gå igenom, till exempel se samband. Till exempel kunna skapa, men säg att du undersöker olika aktörer i ett skeende. Du har tillgång till deras Facebook-profiler eller liksom namn eller så. Och hur kan du då, om du då kan scrapa en del fakta från Facebook-profilerna, kan du hitta samband mellan de här personerna, mellan deras vänlister, mellan vilka som likar vems bilder etc. Så att du genom detta kan connecta personer du annars inte hade kunnat connecta. För det kanske är så att två personer som hör ihop kanske inte själva är vänner på Facebook, men de kanske gillar samma andra personers Facebook-konton etc. Mm. Och då hittar du liksom ett samband däremellan. Och sånt är ju svårt att göra med den mänskliga hjärnan. Vi klarar inte av att hålla de mängderna information levande.
Eller så får du ha det som en enda syssla då. Att du bara håller på och gör samma research med samma jobb hela tiden. Mm. Och bara följer dem hela tiden. Vilket är helt orimligt.
Ja, det går ju inte. Så att, nej, men jag ser AI som ett fantastiskt, eller AI i kombination med Python, alltså programmering, datajournalistik, alltså som en väldigt bra och användbart sätt att få fram mer information. Men också tycker jag den här veckan så har ju de här hallucinationerna uppstår ganska ofta. Mm. Så det är också en fara och en risk där, att man får inte lita för mycket på tekniken, utan verifieringen och att gå tillbaka till grundkällan själv och titta att det här verkligen stämmer blir ju
minst lika viktigt som tidigare.
Ja, kanske ännu viktigare liksom, för det är ju bättre att inte publicera alls än att publicera felaktigt.
Men efter den här veckan då, kommer du behöva plugga mer?
Ja, absolut. Jag tänker att jag ska försöka lära mig, nu har jag ju ett hum om Python lite grann, liksom någon slags väldigt basic grund som jag vill bygga vidare på. Jag vill få tips om olika onlinekurser som jag tänkte ska försöka ta och gå och harva så att jag liksom kommer längre fram och att jag får, ja men helt enkelt, klara av egentligen i efterhand bygga den kunskap jag kanske egentligen borde haft innan kursen för att kunna tillgodogöra mig det som vi har jobbat med under kursen.
Det låter väldigt duktigt.
Det är vanligt. Vi får se om jag klarar det. Det är
Nej, men jag vet ju själv när man har gått kurs ibland att man är så peppad och sen så är det, kommer man tillbaka till vardagen och så kan det vara svårt
så att hålla fast. Va? Mm.
Men, så att det låter jättebra att liksom redan ha idéer om hur du vill jobba vidare med det här.
Jo, men annars så tror jag att det finns risk att veckan blir bortslösad tid. För att då blir det svårt att tillgodogöra sig någonting. Kursledaren är ju oerhört liksom duktig och kan väldigt mycket. Det är ju mer liksom för att förstå den kunskap han har förmedlat rätt, så upplever jag att man behöver lite mer kunskaper, så att gå bakvägen, börja på toppen och jobba med neråt.
Ja, men ibland så kan det ju vara så att man måste först veta vad det är man inte vet.
Ja, Så kan det verkligen vara. Mm. Och så tycker jag att det tycker jag verkligen den här veckan har gett. En förståelse för hur man använder kod, hur använder AI i kombination med kod och både möjligheter och svårigheter eller brister. Liksom. Vad funkar, vad funkar inte? Det har jag klart för mig på ett sätt som jag inte hade tidigare. Jag liksom har någon form av kodgrund ändå tack vare den här veckan och en förståelse för den. Och jag ser vad det är jag behöver lära mig för att kunna komma vidare.
Kommer vi att få se någon skillnad liksom, när vi ser programmen, tror du?
Menar du som ett resultat av de här kurserna eller rent generellt?
Att ni börjar använda de här verktygen mera?
Jo, men det har vi nog redan gjort faktiskt. Mm. Och det kommer komma ett spännande jobb här om några månader, vet jag, där det finns mycket datajournalistik i botten av en kollega till mig. Det absolut, men jag tror ju också att det är viktigt att kunna de här verktygen, använda sig av dem, men fortfarande grunden i journalistik, den bästa journalistik jag har gjort har ju handlat om att bygga ett förtroende hos människor in real life och prata med dem och få dem att våga berätta om saker och förstås också verifiera på olika sätt att det de berättar är sant. Mm. Det är ju ändå fortfarande en grund i journalistiken skulle jag säga. Men sen så är det här också väldigt viktigt. Det ena får liksom inte utesluta det andra.
Nej. Och du sa just det där att sanningen är, vi måste förmedla sanning och det är ju utmaningen i dessa tider faktiskt. Med alla som sprider så kallade fake news helt enkelt.
Ja, och det finns också starka politiska intressen i världen som vill undergräva förtroendet för medier av personliga skäl, egoistiska skäl. Och därför blir det ännu viktigare, det kommer gillras fällor för oss, det görs det redan. Då blir det ännu viktigare att vi har kunskap för att kunna stå emot detta.
Jag tycker att det är jättebra att höra det från dig. Lycka till med
Tack, det kan jag behöva. Med Python.
Python-studierna.
Det kan jag verkligen behöva. Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack.
Och innan vi får höra intervjun med kursledaren Lasse Edfast vill Annika dela med sig av några tankar i ett kortisformat.
När jag var ung fanns inte sociala medier. Inte internet överhuvudtaget. När jag började jobba på TT fanns inte ens fax. Men visst fanns det hot och hat, liksom påverkansförsök. Det mesta kom brevledes. Man såg ofta direkt vilka brev som skulle innehålla något obehagligt. För er som inte var med då kan jag berätta att kuverten ofta var små. Det var en billig variant av kuvert som inte användes på företag utan mer för privata brev. Handstilen kunde variera så att man såg ungefär när personen hade gått till skolan eller om hen hade försökt att förvränga sin handstil så den inte skulle kännas igen. Inne i kuvertet fanns ganska ofta ett vanligt A4-papper med en text som var sammansatt av urklippta bokstäver från tidningen. Det tar ju ett tag att sitta och klippa bokstäver så brevet blev inte så långt. Innehållet var dock ungefär detsamma som det man nu kan läsa på sociala medier. Det handlade om att jag var en idiot. Fast ofta handlade det om att jag var fet och ful och kanske älskade jag invandrare dessutom. Breven som handlade om konspirationsteorier var istället långa och ofta skrivna med skrivmaskin. Maskinen var inte inställd så som man vanligen ställde in med luft på sidorna och ett visst radavstånd för att underlätta läsningen. Istället saknades luft mellan raderna som gick från sida till sida och från topp till botten av pappret. Det var sällan man orkade läsa utan de här breven hamnade direkt i papperskorgen. Det gick ungefär lika fort att slänga i den reella papperskorgen som att placera ett mejl i den digitala papperskorgen. Papperskorgarna blev ofta snabbt fyllda och eftersom alla hade sin egen papperskorg på redaktionen var det ett stort arbete för städpersonalen att tömma alla våra papperskorgar. Det fanns ju ingen källsortering så vi slängde även våra cigarettpaket och bananskal i samma papperskorgar. Även askkoppar tömdes där. Ja, det röktes mycket även i våra egna kontorsrum. En del saker har ju blivit bättre. Men mängden hat och hot har definitivt inte blivit bättre.
Jag säger välkommen till Lasse Edfast som är frilansjournalist men också lärare på FOJO.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Jag tänkte fråga dig, varför ska man gå en sån här kurs om AI?
Jag tror att AI kommer vara bland det som påverkar oss journalister och vårt arbete allra mest de närmsta åren. Det har redan påverkat ganska mycket, det kommer påverka ännu mer. Och jag tror att vi inte ska göra samma misstag som vi gjorde när sociala medier var nytt, till exempel att vi satt oss i knät på de här företagen, utan jag försöker få oss att förstå AI och förstå hur kan vi använda det här på våra villkor. Mm. Och då till exempel använda open source-modeller och göra en viss programmering själv för att ha lite bättre kontroll.
Vad är det viktigaste man kan använda det till?
Jag tror att om man tänker på AI som det är, språkmodeller, då förstår man ganska bra vad man kan använda det till. Och det är ju allting som har med språk att göra, som att sammanfatta, som att klassificera, som att förstå sammanhang i stora textmassor. Och då kan vi också försöka göra saker som vi inte kan göra utan AI. Det vill säga ta de här enorma textmassorna som finns i allt ifrån SOUer till stora datadumpar eller andra saker som vi nu inte har haft tid att göra. Och nu kan vi göra dem. Jag tror inte vi ska försöka förenkla bort vårt eget arbete och bara göra samma sak fast lite snabbare.
Nej. Om man är en fact-checker, ska man även lära sig AI?
Jag tror man kanske både ska lära sig om AI så att man förstår vad det man kan göra med AI. För det är kanske sånt man jagar som fact-checker. Om man förstår lite bättre hur AI funkar så kanske man har lite bättre förståelse för vilka falska bilder är det man söker efter. Sen tror jag också att AI kommer nog kunna hjälpa en factchecker i sitt arbete framöver. Sen tror jag inte riktigt att vi är där nu, att det finns färdiga verktyg där AI kan avslöja falska bilder till exempel. Det är många som jobbar på det, Bellingcat till exempel. Men vi är inte där riktigt nu att vi bara kan lägga in en bild i ett AI-verktyg och att AI hjälper oss att säga ja, men det här är en falsk, det här är påhittat eller ens genererat.
Det kan man inte göra än.
Det kan man inte göra än.
Nej. Det är bra att veta. För jag trodde nästan att det gick. Men inte än alltså.
Inte vad jag har sett i varje fall. Nej.
Men du arbetar även med AI i din journalistik. Och jag tänkte fråga dig om du kan berätta om ett jobb där du har använt AI.
Jag har till exempel i en radiodokumentär som jag håller på att jobba med just nu. Där jag bara hade jättemånga domar och jag söker efter domar som det brottet är av en väldigt speciell karaktär. Jag vill inte berätta för mycket om den för att det är ett pågående arbete. Men då var det väldigt praktiskt att av de här 1500 domarna, där kan AI berätta att ja, men jag tror att det kanske var 1100 av dem var ju liksom inte relevant. Det här var ord som nämndes, ord som jag var intresserad av. Men det var inte i ett sammanhang där det var liksom relevant för själva fallet, så att säga.
Okej, okay. Så de kan det sortera bort de som då inte var relevanta även om de hade det här ordet?
Ja, precis. Mm. Jag har fått ut domarna och förhören och anmälningarna på sökord.
Mm.
Men det visar sig att sökorden är inte relevanta för brottet i alla sammanhang. Och det var AI väldigt duktig på att fatta att här är ett relevant fall och det här är inte det. Här var bara ett ord som nämndes i en webbadress eller någonting annat.
Mm. Okej, okay. Så 1100 kunde du sortera bort istället för att sitta och läsa 1100?
Ja, men precis. Mm. Exakt. Mm. Sen får man ju såklart göra kontroller och se att har AI verkligen fattat det här? Men vad jag kan se så förstod den det väldigt bra.
Jag förstår att du inte kan berätta om sånt som inte är publicerat än. Men du har gjort ett program om AI som sändes i Klotet, som är ett klimatprogram. Och det här var det forskare som hade avslöjat greenwashing. Kan du berätta om hur de gjorde det?
Ja, men precis. Det är ett forskarlag på ett universitet i Paris. Då gör de så att de tar en sån här AI-modell, en språkmodell. Och så visar de den tusentals olika exempel på greenwashing. Sånt som har liksom samlats ihop. Och då berättar de, det här är greenwashing därför att. Det här är kanske greenwashing eller det är ett gränsfall. Och de berättar också, de hänvisar till lagrum och så, alltså enligt fransk lag eller enligt EU-lag och så vidare. Och så låter de AI träna på den här för att den här AI-modellen ska förstå. Ja, men okej, greenwashing, det brukar se ut så här. Det är som du och jag, vi har en viss känsla för att bara, det här tror jag inte riktigt på. Liksom. Och då får AI samma känsla. Och då kan man sedan lägga in en företagsrapport eller kanske ett politiskt tal, låta den här AI-modellen titta på det och flagga för att det här kan du som journalist titta lite extra på, för det här tror jag skulle kunna vara greenwashing, säger AI-modellen.
Mm.
Så det är en sån modell som de har gjort som hjälper oss journalister och andra att i en bolagsrapport till exempel förstå. Det här ska vi vara vaksamma på, för så här brukar greenwashing se ut.
Mm. Mm. Okej, okay. Och då blir det ett verktyg för journalister. Tror att det kommer att dyka upp andra motsvarande typ av verktyg för andra saker som man vill leta efter?
Jo, ja, men jag tror att det kommer vara fullt. Det kommer vara en flod av de här verktygen framöver. Mm. Jag pratade med en annan spansk journalist och de gör lite motsvarande sak men med politiska tal där de går igenom ett Twitterflöde och flaggar tweets som verkar kunna inte stämma överens med officiell statistik till exempel. Det har jag inte gjort ett program om, så jag är inte så insatt i det, men det lät väldigt spännande.
Ja, verkligen. Man skulle kunna hitta mycket sånt, tror jag, i Twitter, i politikernas Twitterflöden då.
Mm. Ja, man misstänker det.
Mm, mm. Eller X-flöden heter det.
Just det.
Okej, okay, men om vi nu går tillbaka till den här kursen. Jag pratat också med Carolina Jemsby som går den här kursen. Hon säger att man måste nog kunna programmering i viss utsträckning. Vad tänker du om det? Behöver man kunna det innan man lär sig, går till exempel en FOIO-kurs i AI?
Man måste väl inte kunna programmera innan man går en kurs i AI. Jag tror att det hjälper ganska mycket att man kanske har under lite några veckors tid bara försökt förstå begreppen eller förstå någon slags tanke kring det. För sen när man väl har gjort det, när man väl förstår ungefär vad som är möjligt att göra, då kan vi fråga just AI om själva programmeringen. Och AI är jätteduktig på att skriva kod. Men det gäller ändå att vi måste bara ha en idé om vad är det jag vill göra egentligen. Jag vill ta de här dokumenten, vad borde jag göra med dem? Ja, men om jag lägger dem i en lista, då kan jag ta dem en och en och fråga AI om verkar det här stämma? Jag tänkte på den här fantastiska granskningen som Sydsvenskan gjorde av Al Jazeeras Sverigebevakning.
Mm.
Då hade de använt AI, men de hade tagit och klistrat in varje artikel i ChatGPT och sen fått ett svar och kopierat ut. Det hade man kunnat gjort jättesnabbt med programmering om man skulle haft en känsla för hur programmering fungerar som koncept. Och det är såklart bra om man kanske läser om eller tillgodogör sig på något sätt. Det tror jag.
Mm, mm. Ja, det var ju ett fantastiskt jobb.
Ja, verkligen.
Men man skulle kunna effektivisera det helt enkelt.
Ja, men det hade man kunnat göra. Absolut.
Har du någon drömidé som du skulle vilja göra?
Som har med AI att göra då, ja. Tänker jag.
Vad skulle vara det häftigaste avslöjandet som man gjorde genom att man körde in massor med fakta, massor med text?
Grejen med avslöjanden, man vet ju sällan vilka de ballaste är förrän de avslöjas. Jag tror att det kanske inte är de här... Jag vill inte en journalist som hela tiden är ute efter den typen av typ så här skandaler. Jag tror att skulle vi kunna använda AI för att få bättre koll på hur det faktiskt är med saker som är helt öppna.
Mm.
Då skulle det vara fantastiskt nog. Det var den känslan jag fick lite grann när jag hade varit nere i Bryssel. Och där är såklart alla protokoll och allting öppna. Men den är helt omöjlig att tillgodogöra sig. Och vi vet att vi i Sverige är ju jättedåliga på att bevaka EU. Och därför började jag skriva den här EUbots.net-verktyget som jag har hållit på med ett tag. Och det skulle vara fantastiskt om journalister kan liksom använda AI bara för att kolla på all information som finns där helt öppet. Men som vi bara inte har tid och kanske kunskap för att ta tillvara på. Så att vi hade liksom kunnat omfamna lite mer av liksom den liksom öppenheten som redan finns. Men vi kanske behöver ett verktyg för att processera allt det. För det har vi inte just nu och inte tid för det. Så ta tillvara på all den öppna informationen till att börja med.
Jag tycker det är ett jättebra svar. Det är spännande att det kan vara så att den här sista tekniken, häftigaste tekniken, faktiskt kan användas till att göra det, kanske det som vi uppfattar som tråkigast, mer möjligt. Mm. Så jag hoppas det är fler som tänker som du.
Mm. Kanske det, kanske. Jag ska upp och kolla till min klass nu, tror jag, se vad de tänker på.
Precis. Tack för att du kom.
Tusen tack.
Hej.
Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila i så fall till bjallran.fojo@lnu.se.